Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Här är han alltså 20 år gammal, ja. Och han har gjort liksom en helt makalös säsong i Barcelona.
Ja, så det var, sa vi, 47 mål på 49 matcher. Ja. Det här är ju före Messi. Det är siffror och statistik som jag inte hade synts på årtionden. Nej. Det är 90-talet. Det var inte årtiondet där folk snittade ett mål per match. Det gjordes liksom inte. Så... Ja, men han är 20 år och jag vet inte om världen snurrar runt honom eller om han snurrar runt världen. För alltså det tar ju aldrig, det är så, fattar ju oerhört intensivt det måste vara. Dels själva fotbollen, dels allt resande, dels liksom problem med farsan och rätten. Och flickvänner är det ju problem med mest hela tiden på olika sätt. Och det är Nike och det är kommers och det är klubblag och det är 27 landskamper och mitt. Det är liksom det här med förhandlingarna och klubbbyte. Då är det inte bara en utan två landslagsturneringar han ska igenom på sommaren. Först är det då för VM. Och det kan man ju tycka är en icke-turnering. Men ni minns fortfarande Roberto Carlos mål mot Frankrike. Ni minns kanske inte hur jävla outstanding Ronaldo var mot Frankrike i den matchen. Gjorde rätt mycket vad han ville. Men efter förra, då är det Copa America. Ja. Det är ingen liten sak. Jävla kontinentalmästerskapet, deras EM. Ja, det ser ju Ronaldo till att Brasilien vinner. Dunkar in det avgörande målet mot Bolivia i finalen. Det är liksom ett av hans vackrare mål ifall man ser på just klassisk estetik. Ja. Han har ju inte så jävla många så här liksom spektakulära mål. Om man nu inte gillar dribblingsräder av buffeljordar. Men här, ja, men han dunkar upp en boll i krysset från ganska långt håll. Och okej, rast och ro. Nej, ingen rast, ingen ro. Nu är det då dags att brassa till Italien, till Milano och till Inter som än en gång då världens dyraste spelare. Han har bara liksom slagit sitt eget världsrekord och med detta kommer krav och förväntningar från ett framgångstörstande Inter. Nu har visserligen Massimo Moratti bara kört klubben i 2 år och Scudetto-torkan har inte hunnit växa sig särskilt lång, men fan besvikelse säsongen före. De hade UEFA Cup-finalen hemma då mot Schalke och skulle vinna och så förlorade de. Och de hade Roy Hodgson som coach och det var väl inte så att det fick dem att skrika av entusiasm direkt. Men nu jävlar, nu hade det spänts musk, nu hade inte där köpt, ja, men världens bästa, världens dyraste spelare. Och det är alltså det är första gången på 30 år som inte slår världsrekord på transfermarknaden igen. Det är första gången sedan 1967 då de ju köpte.
Nej, det vet fan.
Ja, det är ju alltså, vem slog världsrekord som världens dyraste spelare 67?
Nej.
Du kommer inte ta den, kan jag erkänna. Harald Nilsen! Mm-hmm. Guld Harald Nilsen från Bologna, dansken.
Ja. Det var ju en jättelätt fråga.
Ja, saker och ting måste ställas på plats och i ordning, tycker både jag. Och det tyckte Inter också, sommar 97. Och nu kom Ronaldo och det var rätt i sviten på Savoia Hotel. Där Lady Diana bott bara några dygn tidigare. Och sen presenterades han med jävla pompa och ståt. Men syntes inte till så det är jätte. Det är mycket under sommaren och träningsmatcher och sådär. Han hade ju haft det lite körigt på sommaren så han hade väl sitt eget träningsschema, gissar jag. Men sen är det dags att börja spela Serie A-fotboll och ja, då jävlar dyker Ronaldo upp. också.
Såg du många säsongsbiljetter de sålde inför den här säsongen?
Ja, var de uppe 50 000. 51 000.
Ja,
det var det jävligt bra för det är det i alla tider, men inte, det kunde variera med säsongskortsförsäljningen på 90-talet. Ja. Men in i Serie A-säsongen och de vinner premiären mot Brescia, men det är ju faktiskt inte Ronaldos match. Jag vill nämna den då, för att det är sällan du får knippar men en spelare så tungt och tydligt med en match. Och den här premiären 97, inte Brescia, det är ju Alvaro Recobas match. Ja. Det måste du fan lägga upp eftersom att vi inte kommer i avsnitt.
Är det då han slår de här frisparkerna?
Den ena jävligare än den andra. De ligger under.
Kyssribba in typ.
Ligger under efter ett sent Hübner-mål. Och så går Recoba fram och dunkar in just en frispark perfekt i krysset i 80:e. 5 minuter senare är det exakt samma sak igen, fast ytterligare 6-7 meter längre ut. Ja. Så absolut, premiären är Recobas. Men hösten blir ju sen Ronaldos. Han motsvarar, ta med fan, alla förväntningar. Och trots att den italienska ligan är liksom svårare och knussligare med liksom skickliga försvar och målsnåla matcher, så ligger han ju kvar där och ja, men i praktiken snittar ett mål per match. Jag tror han gör 9 på sina 11 första Serie A-matcher. Tar Inter upp i tabelltopp. Men han kan inte vara kvar riktigt hela höstsäsongen ut, för ja, men borta vid Lucia någonstans. Ja, vad blir det dags för då?
I karnevalen, ja.
Nej, den är lite senare. Det är det andra alternativet. Det är dags att brassa iväg till något konstigt ställe för att spela fotboll för det brasilianska landslaget i Nike-dress.
Görs det någonting överhuvudtaget idag? Alltså sådana här konstiga träningsmatcher.
Ja, det här är inte lika konstigt, för det här är ändå liksom Confederations Cup.
Jo, men alltså, andra.
Alltså det görs inte på samma utstuderade sätt, att nu jävlar är det ett klädmärke som har rätten att arrangera en landskamp precis efter eget huvud. Ja, det sker ju.
Nej, men träningsmatcher överhuvudtaget, för det här låter helt sinnessjukt.
Ja, men det är ett annat land. Nu är det Nations League mest hela tiden. Det är träningslandskampen finns knappt kvar. Nej. Så nej, det sker inte riktigt på motsvarande sätt. Du hittar inte ett landslag som spelar, vad sa vi, 25-27 matcher på ett enda kalenderår. Och som sen då kröner det med märkliga Confederations Cup i Riyadh, Saudiarabien. Liksom, fan, hade det inte redan varit för-VM det här?
Ja,
nej, men det här är liksom ett för-VM till. Ja. Och ja, det är väl... Det är inte de mest nödvändiga matcherna att spela, känns det som. Brasilien hamnar då i en grupp med Saudiarabien, Mexiko och Australien. Och precis när de tycker sig ha blivit av med Australien visar sig att det är de jävlarna ni ska möta i final också. Efter att ha klarat en semi mot Tjeckien. Så liksom många jävla matcher mot i stort sett enbart oglamoröst motstånd. Någonstans långt borta på ett sätt som ja, men gnager på den julledighet som Ronaldo såklart oerhört, verkligen hade behövt oerhört mycket. Och det här finns ju liksom inte bevarat på film och är därför ställt bakom alla sanningstvivel. Men det är ändå ganska väl rapporterat att han ska ha fått någon typ av panikångestattack borta i Saudiarabien. Ska ha läst, det vet, men det som sägs att han läste någon tidningsartikel om Diego Maradona och hans karriär och hans burnout och liksom, ja men livssammanbrott, och att den läsningen ska ha inneburit att Ronaldo själv bröt ihop och fick ja men någon typ av panikångestattack inför lagkamraten Cesar Sampaio, och framstår inte som en orimlig psykisk reaktion.
Nej.
Med tanke på vad han står inför och har varit igenom. Men det som ska sägas, och det som Ronaldo höll på att säga i vuxen ålder under tiden efter sin aktiva karriär ofta återvänt till, det är ju det här att fick ju ingen hjälp med det mentala.
Nej.
Liksom idrottspsykolog, han visste inte att det fanns sådana. Det var ingen som hade liksom introducerat det, utan det var bara köra på, ner med huvudet, vidare, vidare, nästa. Klarar du det så klarar du det. Klarar du inte så kanske du blir som Maradona.
Ja.
Tror inte att han hade satt ord på en känsla som han inte visste vad den var, men det är klart att han hade behövt mental hjälp, för ja. Det är ju en omänsklig jävla börda att försöka hantera. Och här får vi då kanske ett första tydligt tecken på att något verkligen inte står rätt till, men det är ingen som gör något åt det heller. Så säger så Sampaio säger väl att fan, kom igen grabben, gaska upp det så blir det bättre. Mm. Och sen är det inte mycket med det.
Nej.
Och det är inte så att det märks på planen. Okej, final i Confederations Cup mot Australien. Brasilien vinner med 6-0. Ronaldo gör ett hattrick. Romario gör ett hattrick. Ja. Och det här är ju under det år de får tillsammans. Det är väl uppsidan med det här Nike-schemat. Att de får spela många landskamper. Och det innebär att Ronaldo och Romario trots allt får rätt många matcher ihop. Och hinner bygga upp ett samarbete och ett samspel. Så de har 18 matcher ihop, Ronaldo och Romario. Och på dem gör de 35 mål. Ja. Och det är inte 18 hela matcher. Det är sammanlagt 1447 minuter de är på plan tillsammans. Och det innebär att det är inte att de snittar ett mål per match. De snittar mer än ett mål per halvlek. Och de hade rätt jävla kul ihop där ute.
First, the 21-year-old Ronaldo demonstrated his pace and finishing.
Ronaldo's got another one and Brazil go two ahead.
Then it was Romario's turn to score twice in succession as a formidable Brazilian team that also included the likes of Roberto Carlos, Dunga and Denilson ran riot.
Ronaldo on his own, little flick through. Romario, four!
Early in the second half, Ronaldo completed his hat-trick in style.
Then another brilliant ball here for Ronaldo! That is some sensational goal, and what a hat-trick to score in the final!
Men sen är det väl i alla fall jullov, va?
Lite både och, där betoningen ligger på och. För hemma i Brasilien och hemma i Rio under de sista dagarna av 1997, ja, det blir lite tid för strandliv. Men nej, sen är det bara att inställa sig på Rios internationella flygplats. För där har Nike hyrt en hel jävla terminal och dit har de släpat den där regissören som gjorde Face Off. Och nu är det ju dags att skapa stordåd, göra banbrytande fotbollsreklam i Nikes amerikaniserade tappning. Och det får man ju fan säga att de lyckas med.
Ja, det gör de.
För det här blir ju en ikonisk reklamfilm som på något sätt sätter ny standard.
De där filmerna saknar man ju. Lite grann.
Ja, det är väldigt mycket 90-tal just.
Ja, men det är ju man det. Ser men du ser dem inte längre.
Nej, de får inte till dem på samma sätt. Det är ju, den här slog ju ner som en bomb. Just för att Nike kom med nytt tänk och ny ikonografi. Det var något annat än vad Puma hade liksom. Och alla från vår generation vet ju exakt vad vi pratar om, men du kan väl ge dig en 10 sekunder
sammanfattning.
Ja, men det är reklamfilm där då de brasilianska spelarna sitter och har tråkigt på en flygplats och sen dyker upp en fotboll och då är det jävlar inte tråkigt längre, utan då är det ju bolllek förbi bagageband och flygvärdinnor och allt vad fan det är, och det är fart och det är tricks och det är
tunnlar.
Men det är karisma och det är samba och det är en känsla av att fan vad kul det ska bli med fotboll. De här lirarna, de vill man ju se, och det var ju det Nike ville signalera, att nu jävlar är det VM på gång och nu är det nya tider med nya aktörer. För kommersiellt hade fotbollen någon typ av imageproblem runt den här tiden, för showcase-matcherna hade varit så deppiga under en ganska lång period. VM-finalen 90. Vad fan var det?
Nej.
En massa argentiner som sparkade på tyskar i 90 minuter. Och VM-finalen 94.
Ja, det var ingen rolig historia.
Den var ju fan ännu värre. Och därtill uppfattades både EM 92 och EM 96 som kommersiella downers. Visst, 96 hade England på hemmaplan, men det var egentligen allt.
Ja.
Danmark välte inga reklamkor över kassalinjen, och att Bierhoffs Tyskland vann 96 mot Tjeckien.
The golden goal.
Ja, nej, det var inte vad Nike ville ha framöver, utan nu skulle det bli något helt annat. Och såklart, då är det bara Ronaldo som ska stå i centrum och få strålkasta ljuset på sig och uppfylla krav. Och det var ju både på väldigt konkret och lite mer abstrakt nivå, för i praktiken betydde det ju att han fick lägga en rätt stor del av sitt jullov på att åka ut i flygplatsen och vänta på omtagningar. Och samtidigt som man skulle göra den här Nike-grejen så skulle han göra en mjölkreklam på flygplatsen i Sao Paulo. Så han liksom flög emellan under arbetsdagarna, körde 2 tagningar i Rio, ner till Sao Paulo, dricka mjölk 4 tagningar, brassa tillbaks till Rio, dribbla lite grann, ner till Sao Paulo igen.
Ja, stackaren.
Nej, man fattar inte. Och så, okay, men nu är i alla fall den skiten klar. Nej. Alltså, vi måste få till lite mer. Vi har en slutscen här. Du ska liksom skicka bollen på den här stolpen och den ska välta. Och det blir, ja, men okej, okay, kan vi inte göra? Nej, vi måste göra det i annan miljö. Så då hyr de en terminal på Malpensa i Milano dit Ronaldo får lov att infinna sig när han sen är tillbaka till Italien. Och tydligen är det så att produktionsteamet har tagit höjd för att det här kommer ju vara 300 omtagningar. Han måste alltså pricka den här lilla stolpen och få den att välta i den riktningen. Ronaldo kommer, okej, får jag göra det här nu? Ja, slå den på stolpen och kör den ifrån. Okej, ja, den funkar, men måste ha lite alternativa vingar. Ja, men okej, gör dem då. Bang, bang, bang. Ja. Alltså, Ronaldinhos trickfilm med ribban fast på riktigt. Ja. Och på ett sätt som de inte kunde liksom göra någonting av.
Nej.
Men det är vad filmfolket säger, att ja, så gick det till. Så skicklig var han. Men ja, nu är vi inne i januari 98, liksom början av då VM-året, och i slutet av januari var Super Bowl, och det vet du ju att den reklamspotten i halvtid, heter det halvtid? Halftime show heter det, ja. Ja, det är väl världens dyraste, ja, det typ. Ja, där är Ronaldo i någon form av naken tappning, och precis därefter så är det dags att liksom lansera Nike Mercurial, alltså den speciella skolinje som man då skulle bära upp och in i VM. Och det är inte heller någon liten grej. Det har ju blivit ikoniskt och ihågkommet. Fan, minns ni 90-talet, R9, ja. Ronaldos Mercurial. Så det är ju skickligt utformade reklamkampanjer. Det är liksom väl utförd kommersialisering. Men det är ju en sak att vara, ja, men någon jävla copy bland 300 andra på någon reklamkontor, och det är något annat att vara den där 21-åriga killen i mitten för precis allting. Och det har han återkommit till, att det är väl under just det här året, den här perioden då han har kommit till Italien och verkligen fått smeknamnet Fenomen och stämplat på sig. Så man dels börjar förstå vad han förväntas leva upp till, och dels börjar slita med kraven som det innebär. Fenomenet. Ett fenomen kan inte misslyckas, kan inte känna smärta, kan inte sluta göra mål. Det var Ronaldos egna ord runt just den här perioden.
Alex,
yes.
Som du vet är vi ju sponsrade av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig över 18 år.
Det är vi verkligen, den fina 90-åringen Stryktipset.
Ja.
Och stödlinjen.se finns ju där för dig om man har problem med sitt spelande.
Exakt, och vi firar ju det med att låta lyssnarna dra sina bästa 90-minuters historier på Stryktipset.
Så är det.
Och det vill vi gärna ha fler historier, så skicka in dem på kings@perfectdaymedia.se så får ni en t-shirt för varje publicerat inlägg.
Mm.
Och idag så har vi en historia från Perra som går så här. Året är runt 2010. Jag och alla mina polare var fattiga studenter. Jag tillbringade helgen med en av mina bästa polare, Ragge. Vi hade inga planer för denna lördagen, så jag kom med ett förslag om att dra en rad på Stryktipset. Men Ragge säger, okej då, men bara så du vet så har jag inte så jättemycket pengar nu för tiden. Vi glider in på den lokala spelbutiken och vi har blivit enade om en 128 kronors rad. Precis när vi ska sätta vår kupong så får Ragge ett samtal i telefonen. 5 minuter senare så har han pratat färdigt och jag hade skrivit färdigt vår kupong. Vi delade på betalningen och fortsatte dagen mot matchstart. Om jag minns rätt så var detta en helg med FA-cupen och många matcher var svårtippade. Vi följde matcherna med stort intresse. När det närmade sig slutet märkte vi ta med fasen att vi hade 12 av 12 rätt. Sista matchen som spelades klockan 18 var Manchester United mot det blåbärsgäng. Vi hade spelat ett kryss och matchen stod 0-0 i 73 minuter. Potten på oavgjort var 1,2 miljoner och jag ringde mamma och frågade vad hon önskade sig i födelsedagspresent.
Det ska man inte göra i förtider.
Nej, det ska man inte göra.
Nej.
3 minuter senare gjorde United 1-0. Potten gick ner till 36 000 och vi sjönk ner i varsin ända av soffan. Sista minuterna var ett helvete när blåbärsgänget hade ett träff i ribban och en i stolpen. Men vad fasen, 36 000 delat på 2 blev en rejäl utekväll. Dagen efter, trötta och slitna, gick vi tillbaka med kupongen till den lokala spelbutiken. Lämnade över den och verkade ointresserade. Kan du se om det är något på bongen? Mannen som checkade vår kupong ropade ut: bankvinst? Det är ju för fasen en bankvinst, grabbar. Vi klarade inte av att låtsas och började skratta. När måndagen kom ut så cashade vi ut våra pengar. Och det här är en väldigt fin historia om 90 minuters himmel och helvete, kan man säga. Det finns så många liksom skal runt Stryktipset som gör det roligt i 90 minuten. Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften. Och där har vi pratat om löften som vi har brutit tidigare, men att man alltid kan komma tillbaka och faktiskt lita på Länsförsäkringar.
Verkligen, verkligen. Ja. Jag har varit och nalla på mitt buffertsparande tidigare.
Aha. För något viktigt då, hoppas jag.
Nej, det var inget viktigt. Men nu är det någonting viktigt. Jag ska ju på resa i vinter.
Ja.
Så nu är det 10%.
Ja.
Rakt in på buffertsparandet.
Det är ju väldigt, väldigt bra. Men det är ju inte riktigt det, bara det att buffertsparande ska vara. Liksom. Ett buffertsparande har man ju framför allt för när man hamnar i knipa. Alltså. Låt mig lära dig detta, Alex.
Ja, okej. Okay. Ja. Nu är det verkligen husägare mot lägenhetsägare.
Någonting går sönder. Bilen pajar.
Har ingen bil.
Behöver liksom någonting till ungarna. Alltså någonting som händer i farten som man inte riktigt har planerat.
Vet du vad mina ungar behöver?
Nej.
Upplevelser i jul.
Ja. Men du förstår vad...
Jag förstår vad du använder ditt buffertsparande till. Och jag använder mitt buffertsparande till nöjen. Och det måste få vara okej, okay, Håkan.
Nej, men det är helt okej. Okay, men du är inte riktigt buffertsparande.
Ja, det tycker jag.
Ja, okej.
Okay. Det är mitt löfte.
Ja. Att ha roligt för ditt buffertsparande.
Ja, exakt.
Men för oss övriga som inser liksom att man behöver pengar i kniviga situationer, så är ju Länsförsäkringar din vän i viken.
Verkligen.
Som du alltid kan lita på. Mm. Och du behöver liksom inte sätta av väldigt, väldigt mycket pengar varje månad, utan det kan räcka med en hundralapp. Då har ju faktiskt de möjligheterna att få de här pengarna att växa.
Precis. Och är du ganska ung ute i landet och har ett arbete eller liksom en inkomst och du känner att du har en möjlighet att lägga undan pengar, då räcker det med, säg en 100-200 spänn. Börja nu. Du vet, du ska bli gammal.
Ja,
när du börjar bli
det.
65-67, då är det där pengar alltså.
Verkligen.
Mm. Börja med ditt pensionssparande eller ett buffertsparande. Och glöm inte att Länsförsäkringar finns där när livet inte blir som planerat.
Nej, och att Länsförsäkringar faktiskt kan hjälpa dig med bank, pension och även försäkring.
Yes.
Så du har allting under ett paraply.
Det har man.
Och vi säger stort tack till våra vänner på Länsförsäkringar.
Tack.
Vi är sponsrade av AirUp, Alex.
Mm.
Detta har jag stor erfarenhet av.
Berätta.
Jag har 3 döttrar som tjatade till sig en varsin sån här flaska. Mm. Och jag var ju skeptisk, naturligtvis. Mm. Som man alltid är när man är äldre och yngre vill ha någonting.
Mm.
Och sen testades detta hemma. De var helt lyriska. Och med tanke på att jag själv är ganska dålig på att dricka vanligt kranvatten.
Mm.
Därför att det känns ganska trist. Så testade jag detta. Och är numera helt såld på det själv.
Berätta hur det där fungerar då.
Nej, men du har en speciell flaska som du kopplar en podd till.
Mm.
Alltså ingen podcast, men en podd.
Nej, det fattar jag.
Ja, som helt enkelt gör en slags lukt eller doft till vattnet.
Mm.
Som gör att det smakar väldigt mycket bättre.
Okej. Okay. Mm. Ja, det där var ju en retorisk fråga. Jag vet ju hur det här fungerar, för att jag har en flaska själv.
Ja.
I morse så gav jag en flaska till min son.
Jaha. Blir han lycklig?
Ja, och så försökte jag förklara det här för honom. Men han är ju fem, så det gick inte. Det mynnade mest ut i pappa har jag päron i hjärnan nu.
Ja.
Men han gillade den i alla fall.
Ja.
Och han sa också, jag tycker den svarta flaskan är cool.
Ja.
Mm.
Och för alla oss som tycker det är lite trist med vanligt kranvatten, men som faktiskt behöver dricka mer, och det behöver vi väldigt, väldigt många, inte minst nu när det börjar bli varmare, så ska ni definitivt testa detta.
Verkligen.
Och nu är ju ett gyllene tillfälle, för att går du in på airup.se, air-up.se, så ger rabattkoden KINGSDAY 10% rabatt på ett köp hos Airup. Och rabattkoden är giltig till och med den 30/4. Och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men det behövs inget annat erbjudande. För att när ni väl har testat detta så kommer ni inse att oj, jag dricker mycket mer vatten. Oj, jag mår mycket bättre.
Yes. Air-up.se. Kings är rabattkoden och det är 10%. Och det erbjudandet är fram till och med den 30 april.
Vi säger stort tack till Air-up.
Tack.
Nu ska det här krönas med ett stort mästerskap här på sommaren.
Ett VM. Ja. Och Ronaldo, likt vill jag påstå, alla fotbollsbrassar än idag, de ser ju på VM som något som är i absolut särställning. Finns inget större, finns inget viktigare. Det är det som definierar hela karriärer. Och det har de liksom inga problem med att acceptera och erkänna och underkasta sig. Kan uppnå och uträtta hur mycket som helst, men ifall du misslyckas med Brasilien i VM, då kommer hela din karriär ses som ett misslyckande.
Ja.
Ifall du vinner, ja, då är allt inte bara förlåtet utan liksom upphöjt 10 gånger om. Och Ronaldos barndom bestod ju av misslyckanden personifierade av hans egen hjälte. Det var liksom Sicko som misslyckades gång på gång. 82, det vet ju alla att Brasilien var bäst, men inte fan vann de. Och 86, då är det väl oklart om Brasilien var bäst, men inte fan vann de den gången heller.
Nej.
Och Sicko missade straff mot Frankrike och Ronaldo var otröstlig. Och den vägen skulle han ju inte gå. Och nu var han ju formellt sett redan världsmästare, men nej, han liksom erkände inte riktigt den kröningen och den titeln, utan nu skulle det ske. Men ja, var det kanske i själva verket så att saker och ting inte stod helt rätt till? Det kom i alla fall vissa medlemmar av den brasilianska landslagsdelegationen att misstänka, att befara redan från första dagen. För den 24 maj så skulle Ronaldo anlända till Frankrike och ansluta till Brasiliens högkvarter i Lessigny. Men efter att han hade landat så försvann han bara. Han var bara borta i 3 timmar. För han dök inte upp på hotellet. Och tydligen hade han ingen mobiltelefon, i alla fall ingen fungerande mobiltelefon. Det var ju tidigt i mobiltelefonin, men han borde väl ha haft någon. Men kanske inte funkar med franska nät, och det är faktiskt fullt troligt. Så, ja, han var i radioskugga. Ingen visste vart han hade tagit vägen under de 3 timmar som han går efter hans aviserade landningstid. Och folk i staben, han fruktade att han hade fått kalla fötter och flugit i Rio istället. Men till sist dök han då upp. Och förklaringen var att taxichauffören, antingen hade han inte hittat, eller så hade Ronaldo inte lyckats kommunicera med honom. Så de hade bara irrat runt i 2:40 eller något i den stilen. Och ja, så var det förmodligen. Fanns väl ingen anledning att betvivla det. Men Ronaldos reaktion ska inte ha varit proportionell. Han ska ha varit ursinnig och liksom inne i någon typ av pågående vredesutbrott när han väl nådde fram. Och det ska då ha fått en av lagläkarna att liksom förse honom med ja, men någon typ av downer, någon sorts lugnande medel redan vid ankomst. Mm. Och det där med liksom olika typer av medicinering ska ju sen bli en följetong under de här VM-veckorna. Och det ska för den delen även bilden av en pressad och obalanserad Ronaldo bli. För det är ju då en sak med bara det sportsliga trycket som vilar på de brasilianska stjärnorna runt ett VM. Liksom the nation expects, nationen förväntar sig inte bara guld och framgång utan dessutom samba och show. Så det är en sak. Och så sen då, ja, men hela världens blickar och det här globala kommersiella cirkustältet som man hela tiden pressas in i, allt det. Och sen finns det ändå fler dimensioner just runt de stora mästerskapen som ganska många lider tungt under. Och det kan framstå som mer liksom alldagliga problem, men de ska lika fullt hanteras. Och jag kan liksom rabbla upp dussintals spelare som har hänvisat tillbaks till mer eller mindre misslyckade VM-turneringar och sagt att alltså det största problemet, det var att jag blev någon jävla reseledare för hela min släkt.
Just det.
Och behövde liksom hålla på med det under varenda match då.
Det var ju en stor del Zlatans bok.
Zlatan 2006, ja, ja, exakt. Där är 40 släktingar och de ska någonstans att bo, de ska, ja, hyra bil, de ska ha matchbiljetter.
Ringde hela tiden.
Ja, exakt. Fan, kan du tanka mitt mobilkort? Ja. Och absolut, på de premisserna förstår man ju att det blir en stress. Ja. Och här 98, Ronaldo ska betala mer än 2 miljoner kronor för att flyga över, ja, men släkt och vänner. Och sen förväntas liksom ha koll på organisationen runt deras vistelse. Det var jobbigt. Och sen var det dessutom, och det var ju för ganska vanligt, men det var nog ändå jobbigt, någon typ av pågående kärleksdrama som han var mitt uppe i. Ja. Och det är ju egentligen inget som vi har lagt så där jättemycket tid på i de här avsnitten. Men det är ändå någonting som finns där som en följeslagare i Ronaldos karriär och liv. Det tycks alltid vara något strul med någon kvinna.
Så jävla trassligt hela tiden.
Ja. Och han verkar ju för sig ofta ha en ganska sorglös hållning till det. Han orkar liksom inte tycka att det är alldeles för trassligt. Nej. Men här är det något om att hon Susanna Werner, som han ju hängde ihop med, hon ska bli rasande för att Ronaldo plötsligt syntes frottera sig med Anna Kournikova, ja, på Franska öppna.
Han hade en puss på kinden.
Ja, det ska liksom generera ett helt svartsjukedrama. Så mycket drama runt Ronaldo redan in i turneringen på alla olika nivåer, högt som lågt. Och när det väl var dags för premiär mot Skottland, då sägs det i alla fall, och det här är också, det är mycket liksom luddigheter och antydningar, men det sägs av tillräckligt många med tillräckligt stor substans för att det i alla fall ska vara värt att nämna, att han ska ha varit så uppjagad och nervös att han inte lyckades sova när han skulle ta sin siesta inför matchen och istället fick någon typ av mildare panikångestattack eller lindrigare sammanbrott. Och kanske hände det, kanske hände det inte. Klart är i alla fall att både Ronaldo och det brasilianska landslaget gjorde en svag premiär och har tur som får med sig en uddamålsseger mot Skottland. Men det får väl i alla fall en del nervknutar att lossna. Det är jävligt skönt att stöka av en mästerskapspremiär med en seger. Och matchen som därpå följer mot Marocko, ja, man får nästan beskrivas som en typ av fullträff, för nu flyter spelet och nu hittar de offensiv samhandling och nu förstår de varandra, stjärnorna på topp. Det är ju då Ronaldo, Bebeto och Rivaldo. Spelar inte med Romario, liksom mentorn och lekkamraten, som tyvärr tvingas lämna återbud skadad. Och det har ju också varit en grej i den här turneringen. Att nej, får han inte med sig sin, liksom, den följeslagare han håller allra högst. Hur ska det nu gå? Ja, mot Marocko går det i alla fall bra. För alla tre i anfallslinan gör mål. Ronaldo gör mål, Bebeto gör mål, Rivaldo gör mål. Och Brasilien är redan slutspelsklara efter två matcher. Då är det inte hela världen med den där förlusten mot Norge i Marseille.
Nej.
Även om det är hela världen för Norge. Det kommer vi nog återvända till vad det lider. Men trots allt god fart in i slutspelsfasen och allt bättre Betty Ronaldo-klöset. Det blir ju två mål när Brasilien faktiskt städar av Chile i åttondelen. Det blir inga mål men väl två ass i den här spektakulära kvarten mot Danmark som slutar 3-2. Och sen blir det dels ett mål och dels den första bollen i nät i straffsparksavgörandet när Brasilien pressar sig förbi Holland i semin. Och så långt allt väl. Alla förhoppningar och förväntningar har hittills infriats. Brasilien är återigen i VM-final och Ronaldo är galjonsfiguren som gjort allra mest för att ta dem dit. Och för de som visste så fanns det ju problem som spökade. Det var det här som egentligen alltid var närvarande. Problem med liksom knät och muskulaturen där i kring och ja, jag tror tidigare jag sa att han hade problem med någon sena som band ihop knäskålen med skenbenet. Det hade han nog. Det kan nog finnas någon annan jävla sena som binder ihop knäskålen med lårbenet. Ja, det kanske fick, han hade problem med knäskål och senor och exakt, allt där i kring. Ja. Och det är ju
en massa sprut också.
Det vet man inte.
Nej.
Vissa säger att han tog sprutor. Andra säger nej, han tog bara tabletter. Liksom. Ja. Men ja, det han ska ha tagit ju allt från xylokain och lidokain till voltaren och kataflam.
Mm.
Och till och med, jag vet inte om man tog alla de här grejerna. De nämns att han ska ha tagit. Mm. Det är något av det man kanske man tar intravenöst. Jag vet det fan.
Nej.
Men för Ronaldo själv och folket runt honom är knät hela tiden en oro. För de motståndare som väntar på honom är ju Ronaldo som är oron. Och det finns ju bevarat en fantastisk filmsekvens från det franska landslaget. Och den är filmad i samband med träningen dagen före finalen. Och det är till en början förbundskaptenen då, Amir Chaquet, som liksom ska visa sina spelare hur Ronaldo minsann alltid bara gör samma fint. Det är alltid bara samma överstegare. Stående och liksom långsamt kliver över bollet. Ni vet ju att han gör den här rörelsen och därför är det ju liksom bara följa med och bromsa och så bryter liksom Massa Desai in. Alltså, han har gjort den där mot mig i Milan och jag såg inte bollen. Alltså, oavsett om han går åt höger eller gått, du ser inte bollen. Så låter det när Ronaldinho över. Var är bollen? Är som magi.
Ja.
Och Tyrann bryter in. Han håller bara med liksom. Ja. Jag bara, ja, nej, du, vadå, tror du att det är lätt att bromsa Ronaldo för att man vet att han gör många överstegsfinter? Bror, han berättar idag. De är inte övertygade om att förbundskaptenen har rätt i alla fall.
Nej.
Det finns en berättigad fransk fruktan för Ronaldo.
Det är ingen dussinbacka heller som
nej,
säger
det. Nej. Och utan att veta är jag rätt säker på att de också sällar sig till den här skaran av 90-tals försvarare som alla säger att men vi mötte aldrig något bättre eller svårare än Ronaldo. Det säger de allihopa.
Le passement de Ronaldo de jambe, il est que d'un côté, c'est-à-dire il fait ça et il entraîne toujours du droit. Jamais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il fait son passement du gauche.
C'est
son à Milan, il l'a fait, la balle tu la vois plus. Donc qui part à droite ou à gauche, la balle tu la vois plus.
Tu joues avec
ses fou. La balle elle est où, c'est un magicien.
Et tu, comme ça, il reste comme ça, tu regardes, plus de ballon. Le ballon il est de côté.
Tu veux me tuer, comment t'as fait me tuer. Je vais me la refaire.
Il en fait une, comme ça tout le match.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
På Sveriges största jackpot-kasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Men ta oss igenom matchdagen här, Erik.
Jag ska göra det så gott jag kan och försöka skilja fakta från sägen efter bästa förmåga och om möjligt redogöra för när jag är inne på det ena och när jag tangerar det andra. Men klart är i alla fall att efter Brasiliens lunch på finaldagen så går Ronaldo tillbaka till det rum som han delar med Roberto Carlos. Han går tillbaka till rum 290 på Chateau de Grand Romain. Och först kollar han lite motorsport på tvn och sen är det dags för hans sedvanliga tupplur. Mm. Han gillar att sova en timme eller så när det är match på kvällen. Och i sängen bredvid ska inte Roberto Carlos ha somnat, utan han ligger med sin härliga gamla freestyle, ja, en Walkman, och lyssnar på någon jävla pagodemusik eller något. Ja. Och helt plötsligt vaknar Roberto Carlos till av att, vad fan är det för ståhej, turbulens, vad som pågår i sängen bredvid? Och där ligger Ronaldo och har fått någon typ av krampanfall. Han ska liksom krampa med kroppen och det ska vara saliv och till och med fradga runt munnen. Och Roberto Carlos grips naturligtvis av, ja, men någon lite chockartad panikreaktion och bara ut och liksom skrika till sig så många som möjligt. Och det kommer någon spelare och, ja, men inte spela doktor, spela för börja springa runt och försöka få tag på läkarna. Och de har rummen längst bort från spelarna, så det tar ett litet tag. Men ja, läkarna kommer och liksom kan observera, och innan de hinner fram så ska liksom Cesar Sampaio, lagpappan, vara där och liksom gräva i munnen på Ronaldo för att dels försäkra sig om att han inte sväljer tungan och dels att han liksom inte biter sönder någonting ifall det här är någon sorts epileptiskt anfall. Ja. För många uppfattar det som att det påminner om just ett epileptiskt anfall. Ja. Andra refererar mer bara till någon typ av liksom sammanbrott. Men Ronaldo själv vet ju inte vad som pågår, och här har han längs vägen och med åren varit inkonsekvent i hur han har återberättat. Ibland har han sagt av att han vaknar av att det står just en massa lagkamrater och läkare runt honom och han fattar inte vad som händer, men är så trött och utmattad att han inte riktigt orkar bry sig eftersom att han bara vill somna om. Sen har han dragit en annan version om hur han liksom ska ha vaknat mer eller mindre som vanligt. Känt sig lite tung och olustig, men hur det sen ska ha varit först liksom, ja, men flera timmar senare som en lag, just Leonardo, ska ha tagit honom avsides och liksom börja prata om att det finns viktigare saker än fotboll i livet, Ronaldo. Och att han inte ska förstå vad fan pratar om liksom, och att det därefter ska bli någon överledning till ett möte med lagledningen och någon form av återberättande och ett besked om att du kommer inte spela VM-finalen, Ronaldo, du har fått ett anfall, och att han själv ska vara omedveten om det, ja, tills flera timmar efter att det hade hänt. Och det spelar väl egentligen ingen större roll vilken av de versionerna som är korrekt. Klart är i alla fall det här epilepsiliknande anfallet, det har ägt rum, det kramp anfallet, det har skett, och alla som var där uppfattade ju det som oerhört olustigt. Ja. De befarade att det här var en fråga om liv och död. Ja. Och det finns sen också lite olika påståenden kring när och hur Mario Zagallo, förbundskaptenen, underrättades och hur sen liksom beslutsgången egentligen gick rent kronologiskt. Var det bestämt och fastslaget redan på eftermiddagen att Ronaldo inte skulle starta, eller var det något han bestämde sig för lite senare? Det är också en sak som går isär, men som inte är hela världen vad gäller betydelse. Men det nästa som sker är ju att de äter någon lättare middagsvariant som kanske snarare ett mellanmål, och Ronaldo går runt som en vålnad där. Han liksom uppfattas som helt avstängd och frånkopplad, och stämningsläget runt laget är såklart redan dämpat och olustigt, och synen av en Ronaldo, alltså visserligen är vi medvetande, men som ändå verkar gå i sömnen, ja, det är inget som höjer stämningen.
Nej, verkligen inte.
Och sen är det dags att åka spelarbussen iväg mot Stade de France, men Ronaldo inte med. Han ska iväg i annan riktning, och där det alltid brukar vara, ja, du vet ju själv, sambatrummen och festen, ja, på den brasilianska spelarbussen, är det nu mer eller mindre dödstyst.
Ja, du tror fan det.
Ronaldo är inte med, för att nu har det beslutats att han ska iväg i, ja, någon form av ilfart till Lilla-kliniken, där, ja, men de ska kolla vad fan det är som står på. Liksom. Ja. Det ska genomföras tester och kontroller. Och det är då vissa som menar att, eller uppfattar det som att, det här har egentligen ingenting med fotbollsmatchen att göra. Den är redan avskriven. Han ska bara in för att försäkra sig om att, ja, han inte svävar i någon typ av överhängande fara, att det här inte är någonting som måste åtgärdas omedelbart. Men nu är vi bara, ja, men två och en halv timme från avspark, för det här anfallet, det ska då ha skett vid 15-tiden, och matchen börjar klockan 9. Så nu är det väl inte, vet jag, 18, strax efter 18 kanske. Och samtidigt som spelarbussen har poliseskort mot arenan, så hackar sig Ronaldos bil fram genom en trög Paris-trafik. Och till sist kommer han fram och testerna kan börja göras, men klockan rinner ju iväg. Och vid det här laget framstår det väl som att det egentligen bara är Ronaldo själv som har någon idé kvar om att det faktiskt ska gå och spela match. Ja. För nu är klockan över 7:30, den börjar vara 7:45. Det är nästan bara en timme kvar till avspark, och liksom laguppställningar ska lämnas in och cirkuleras. Och förbundskapten Mario Zagallo lämnar ju in en laguppställning utan Ronaldo. Och det gör han, ja, men 7:45 någonting, ungefär samtidigt som liksom alla test och provsvar kommer från undersökningen som Ronaldo gått igenom. Och den ska ju då vara all clear. Det ska liksom inte finnas någonting problematiskt med Ronaldos fysik eller välmående eller hälsostatus. Det ska för den delen inte heller finnas någon förklaring till det här anfallet, utan det ska mest bara vara en besiktning av en ung elitidrottsman som verkar kärnfrisk. Och utifrån de resultaten så sker ju då en liksom snabb mental förflyttning. Inte i Ronaldo. Han har ju hela tiden tyckt att han ska spela, och nu får han bara någon typ av bekräftelse och känner väl mest en stress för att klockan har hunnit bli så mycket. Men lagläkarna och folket i den brasilianska delegationen som tidigare har uteslutit att Ronaldo ska kunna spela kort efter något märkligt krampanfall, de börjar ju nu känna att, ja, men ifall det inte finns några medicinska argument mot. Och framförallt då den, ja, men huvudansvariga lagläkaren som inte är filé, den någon annan snubbe. Ja. Han känner ju att okej, om Ronaldo är spelklar och jag förhindrar honom från att spela utan att egentligen ha några argument att luta mig tillbaka mot. Alltså jag utsätter mig för livsfara.
Ja, ja, ja.
Om jag stoppar Ronaldo Brasilien förlorar finalen och jag anses ha gjort utan anledning, jag kan inte bo kvar i landet.
Nej, och Ronaldo som ligger på då att självklart ska spela liksom.
Ja, och nu är det ju en kamp mot klockan först och främst. De måste bort från den här kliniken och de måste fram till matcharenan. Och det är lyckligtvis inte särskilt långt, men det är ju ändå en sen ankomst på tjutande däck. Klockan är 7:50, kanske ännu lite mer, då Ronaldo faktiskt kommer fram till matcharenan och når omklädningsrummet och kan prata med förbundskapten Zagallo. Och när han väl gör det, och när Zagallo ställs inför liksom samma situation och samma dilemma som hans läkare, ja, då hamnar väl han också där att det går liksom inte att säga nej, tycker han.
Nej.
Här har vi världens bästa fotbollsspelare som står bredvid mig och vill spela, och bakom honom står en lagläkare som säger att det finns inga medicinska hinder. Ja, vad fan ska jag göra?
Nej.
Stryka Edmundos namn på den officiella laguppställningen. Skriva dit Ronaldos namn med kulspetspenna och sen närma sig match. Och okej, 1998 är inte 2022. Liksom information färdas inte med samma hastighet. Men den samlade världspressen, medier från planetens alla hörn på plats på Stade de France, de har ju fått den här första laguppställningen utan Ronaldo. Och de har rapporterat detta hem till sina tittare och lyssnare och läsare. Och nu är det plötsligt tillbaks med Ronaldo. Och än så länge finns det ju ingen information. Det är liksom ingen som har kunnat följa med på hela det här händelseförloppet. Så förvirringen är ju maximal.
Alltså det är ju en av VM-historiens största snackisar. När du sitter framför tvn och de säger att Ronaldo inte är med i laguppställningen.
Ja, men vi sa det, tidigare när vi pratade om Italiens VM-guld 2006 att det finns bara två enskilda händelser, situationer som ja, man kan konkurrera om titeln som VM-historiens allra mest mytologiserade, och det är ju Zidanes skalle och Maradonas boxning. Ja. Det här är inte en händelse på riktigt samma sätt, men det är ju där uppe när det kommer till VM-mystik.
Ja.
Det här är ju...
Fan, vilken bra tio-lista det hade varit.
Ja, jag vet inte. Hade det varit
ja, det hade
bra.
Det.
Ja, kanske.
Jo, det hade det. Ja.
Men ja, innan vi nu kan gå in i själva matchen så ska vi också ha sagt att det som ska ske, inte 100% bekräftat, men jag skulle beskriva det som 82% bekräftat, det är då att en, trots allt, begripligt nog, jävligt uppjagad Ronaldo anses behöva hjälp för att komma i rätt sinnestillstånd för en VM-final. Och alltså, jag kan ju fatta stressen och liksom ja men förvirringen och liksom allt det han måste ha känt under den här dagen. Det är ju liksom helt extremt. Jag kan inte komma på något motsvarande. Och då är det ändå inte riktigt klart hur ja men klar i skallen han faktiskt Nej. Var under dagen. Men bara är där att liksom vakna på morgonen som stjärnan som ska vinna VM åt Brasilien. Och sen vakna på eftermiddagen som en huvudperson i ett infernaliskt kaos som du själv inte förstår vad det är. Och därefter tillbringa eftermiddagen och kvällen med någon typ av rush för att ja men först få veta om du är frisk eller om du lider av något väldigt allvarligt. Och därefter om du ska kunna spela i världens mest upptrissade fotbollsmatch.
Ja.
Alltså det är helt otroligt.
Inför hela världens ögon, ja. Hela tiden. Ja.
Och nu ska han ju begripligt nog då vara jävligt uppjagad och uppriven. Så någon i det brasilianska läkarteamet ska ju då förse honom med någon sorts medicinering. Och alltså det är inte Valium, men det är någon typ av lugnande effekt. Alltså. Det har någonting dit. Det ska vara något som i grunden är avsett att lindra epileptiska anfall.
Mm-hmm.
Och tydligen verkar det fortfarande finnas en tro i alla fall delar av den brasilianska läkarstammen att det var någon sorts epileptiskt anfall.
Ja, det låter ju så.
Då ska väl ju för sig, om jag förstår det rätt, liksom, följden var att han absolut inte ska spela någon fotboll 4 timmar senare.
Och det borde väl synas på de här testerna, kan man tycka.
Ja, jag vet inte. Någonting i alla fall som förmodligen har bidragit till den prestation, den icke-prestation som Ronaldo sen står för. För så är det ju faktiskt att liksom själva VM-finalen, själva matchen i just den här kontexten finns ingenting att säga.
Nej.
Ronaldo vankar omkring och ser helt avskuren och frånvarande ut. Och det, jag ska inte säga, vet inte om jag ska sätta smitta av sig på det brasilianska laget eller om det avspeglar även det övriga lagets sinne till
stånd. Ja, men det tror fan att de är chockade över vad som har hänt under dagen, ja. Som uppladdning.
Nej, det är väl någon form av växelverkan där, att de gör varandra sämre och mindre delaktiga och mer avtrubbade. För det är ju faktiskt så att intrycket blir ju att fan, det här är ett landslag som går ut till VM-final och inte bryr sig.
Nej.
Och hemma i Brasilien, alltså, det är ingen som vet mer än att det har varit liksom besked och kontrabesked om Ronaldo. Men många uppfattar att ja, han har gjort något så här sent fitness-test för sitt knä. Ja. Typ. Det är ingen som känner till det här med sammanbrottet, utan många får ju då bara, men vad fan, vi har alltså ett landslag med en storstjärna som går ut och spelar VM-final och verkar tycka att det är det minst viktiga som överhuvudtaget existerar. Liksom spelar ingen fotboll, struntar i att plocka upp Zidane på defensiva fasta, verkar inte störas nämnvärt av att matchen rinner ifrån dem och det sen slutar med en 3-0-förlust. Vad fan var det där?
Nej.
Och till sak hör ju framförallt ifall vi ska hålla på och ranka VM-mysterier, att det är klart att det här förstärks av att det fortfarande 25 år senare faktiskt är olöst.
Ja.
Det finns ingen tydlig allmänt erkänd förklaring till vad som faktiskt hände.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.